Välkommen till Tyresradion 91,4 om du lyssnar analogt. Men idag så är det nog så att de allra flesta lyssnar digitalt. Och då lyssnar man via tyresradion.se. Och för att hitta det här programmet, ja, dels går det nu de kommande 3 veckorna från det vi har spelat in. Men sen om man vill hitta det så finns det ju i ett arkiv och då kan man söka på våra namn. Då kan man söka på mig som heter Lena Hjelmerus och på den gäst som ni alldeles strax ska få möta här. Den här radioprogrammet kommer också att ingå i en serie som heter Vård Tyresö, vad händer? Och det är en egen podd som speglar förhållandena här just i vår kommun. Men du så, nu ska ni få träffa gästen här i studion. Välkommen hit.
Tack så mycket.
Och vad heter du?
Jag heter Veronica Borg.
Och vem är Veronica Borg?
Ja, jag är en undersköterska i Tyresö kommun som har utbildat mig till Silvias syster.
Och förut när jag träffade dig, då sa du att du hade bott i Tyresö hela ditt liv.
Ja, precis.
Och det är ju väldigt roligt när det är någon som verkligen känner och stannat kvar i den här kommunen. Jag träffade dig på ett arrangemang för ett tag sedan som var ett anhörigcafé. Och anhörigcafén, de ordnades av våran anhörigkonsulent som finns här i den här kommunen. Då brukar hon ha ett tema varje gång. Och just den här gången så var temat inte Veronica Borg utan Veronica Borgs verksamhet.
Ja, precis.
Och då tänker jag att du ska få presentera lite mer om vad du gör egentligen på dagarna när du inte kommer till radiostudion eller jag håller föredrag på anhörigcaféet.
Jag arbetar på en dagverksamhet för personer med kognitiv sjukdom. Och då har de då minnessvårigheter.
Ja, ibland så kallar man ju lite slarvigt för demens. Mm. Demens är ju i min värld ett resttillstånd som kan ha väldigt många olika orsaker.
Ja.
Men när man har, som du säger, en kognitiv sjukdom, då blir det lite, då omfattar det alla som har problem med minnet och att fungera i vardagen. Mm. Och som kanske till och med det pågår en utredning eller att den är avslutad men inte fullföljd och sådana saker. Du sa att du jobbade på en av enheterna här. Vad har vi för dagvårdsenheter?
Vi har ju dagverksamheten Björkträffen där jag arbetar.
Var ligger den?
Den ligger vid gamla Björkbackens äldreboende helt enkelt. Där har vi våra lokaler. Och sen har vi dagverksamheten Solgläntan, som har samma inriktning som vi har.
Och var ligger den?
Den ligger också där.
Mm. Så fast inte på samma våningsplan? Eller samma...
Det är på samma våningsplan, så vi ligger, man kan säga att vi ligger vägg i vägg, nästan med varandra.
Mm. Vad är det för skillnad på dem då?
Ja, det är ju ingen skillnad på våra dagverksamheter.
Utan det är för att det ska vara en lagom stor enhet.
Ja, precis. Ja. Det är stort behov i kommunen. Så att man valde att öppna den dagverksamheten som jag arbetar på. Valde man att öppna för 7 år sedan. Så att då var jag med och startade upp den här dagverksamheten.
Mm. Och Solgräntan var du på tidigare?
Ja, precis. Mm. Då arbetade jag där. Mm.
Finns det ytterligare någon dagverksamhet?
Det finns en till dagverksamhet och det är för somatisk sjukdom då.
Det vill säga kroppslig sjukdom?
Ja, precis.
Mm. Och där är man då kanske lite klarare i huvudet, men man kan ju vara så kroppsligt sjuk så att hjärnan också har fått en påverkan.
Ja, så kan man säga. Mm. Precis. Och den heter ju Guldkanten, den är väldigt ny, den dagverksamheten.
Och den har ju kommit till just därför att man ska ge en liten extra guldkant.
Ja, precis.
Jag har pratat lite, jag har nämnt den lite grann tidigare men i ett program med äldrenämndens ordförande. Men det var ganska länge sedan och jag ska återkomma till den så småningom.
Mm.
Ja, ungefär då. Hur många är det inskrivna i dagvårdsverksamheten?
Hos oss på Björkträffen så har vi 16 stycken gäster som kommer per dag. Totalt så har vi ungefär 25 inskrivna gäster.
På Björkträffen?
På hela Björkträffen, mm. Ja.
Och Solgläntan har ungefär lika
ungefär
många?
Ungefär lika många, precis. Mm. Mm. Ja.
Så att man kan säga att det är drygt 50 någonting sånt, ja, om vi skulle räkna alla.
Precis.
Ja. Och så kommer de till då som får komma, mm, till Guldkanten.
Och på Guldkanten så har de ju, de har en separat kö så att säga. Så, mm, att de...
Mm. Då kan man ju tycka att det är lite eller att det är mycket beroende på vad man, ja, har för glasögon på sig.
Precis.
Ja, det jag vet om dagverksamhet är ju att man kanske inte kommer mer än 2-3 gånger i veckan.
Precis, det är lite olika. En del kommer, man brukar börja med 2 dagar i veckan. Man går 9.30 till 14.30 och vi är öppet måndag till fredag, så inga helgdagar är öppet. Och sen finns det de som är i behov av flera dagar. Vi har några som går 4 dagar i veckan på grund av kanske anhörigstöd eller för att bryta isolation i hemmet.
Ja, men det är ju kanske lite mera undantag. Det, ja, vanligaste är väl 2 gånger.
Det vanligaste är, ja,
2 gånger. Mm. Och då, för då blir man hämtad där man bor. Eller hur tar
det
man sig dit?
Det är lite olika. Vi har gäster som promenerar själva till oss. Och sen har vi gäster som blir hämtade med omsorgsresor. Så de åker transport till och från dagverksamheten. Och sen har vi hemtjänst som hjälper till också, mm, och promenerar tillsammans med gästerna.
Mm. Man är inskriven och då måste man på något vis ha fått ett biståndsbeslut.
Precis, ja. Och vi får ju alltid ett uppdrag från biståndshandläggaren. Och de gör ju ett första möte då tillsammans med den blivande gästen. Och går igenom vad de är i behov av, så att säga. Och sen så kontaktar de oss. Och så får vi se över då var vi har plats någonstans. Om det blir på Solgläntan eller om det blir på Björkträffen.
Vem är det som ringer till biståndshandläggaren?
Biståndsanläggaren har ju kontakt med våran samordnare.
Mm.
Så att de har ett möte där de går igenom listan. Och sen så kikar över var någonstans de får plats, så att säga.
Mm. Ja. För det kan ju vara så att det kanske skulle vara ännu fler som skulle må bra av att komma på dagvårdsverksamhet.
Absolut.
Men, mm, inte känner så väl till den.
Nej.
Och ibland kan det också vara så att anhöriga behöver lite avlastning.
Absolut, ja. Biståndsanläggarna har ju också, just när man gör en utredning för demenssjukdom, till exempel Alzheimers eller endovaskulär eller Lewy body eller Parkinsons sjukdom, så får du ju alltid från sjukhuset att de skickar till biståndsanläggaren och går det igenom kanske vad man behöver för stöd.
Mm. Och det gör man då, ja, i den här samordnade individuella vårdplaneringen.
Ja,
som brukar kallas för SIPen.
Ja.
Mm. Det är många förkortningar, ja, i den här världen.
Precis.
Ja. Ja. Jag är ju geriater, som, mm, kanske många lyssnare vet. Och den erfarenheten jag har av dagvård är ju att det är rätt stor omsättning man kan gå en period på dagvård och så plötsligt händer det någonting och så ramlar man bort ur dagvården. Det kan vara så att det av någon anledning inte fungerar. Den som ska dit vill inte.
Nej, precis.
Så att det brukar ju vara en del, vad ska jag säga, omsättning på vilka som kommer till dagvården.
Absolut.
I individer.
Ja.
Men nu har vi pratat om platserna, de, mm, här 16 platserna och jag skulle säga de 25 då som, ja, som finns inregistrerade. Men om man skulle titta på ett helt år så skulle det säkert vara betydligt många fler som liksom passerar eran enhet.
Det är ju väldigt många. Och många kommer ju till oss kanske när de har kommit ganska långt i sin sjukdom.
Ja, och också kanske ibland att man väntar på ett permanent boende någonstans.
Ja.
Eller till och med kanske först ett korttidsboende och sen ett permanent boende.
Ja.
Mm.
Och det är ju det att vi är ju en dagverksamhet. Vi bedriver ju inte dagvård på det viset. Så att,
nej. Och ni har ju då, det är den här begränsade tiden, 9.30 till 14.30.
Ja.
Och sen så inte några helger.
Nej, precis.
Mm. Så att det är en vårdform, men den är inte heltäckande på något
sätt. Nej, det är den inte. Och då går ju till exempel hemtjänsten in och hjälper till jättemycket och stöttar i hemmet. Sen finns det ju även hjälp att få via kortis för anhöriga. Växelvård har vi också en del som är på boende.
Och den ligger också på Björkbacken i det området, va?
Den ligger på Trollängen.
Gör
den
det? Ja,
precis, i Trollbäcken. Ja. Så den har flyttat dit. Mm. Ja.
Jo, men lokalerna har ju byggts om och renoverats. Ja, och sådär,
precis.
Så att där är jag inte helt uppdaterad vilken verksamhet som befinner sig var just idag. Nej. Då är det ju så att, vad gör man på? Hur ser en dag ut på dagvården?
Ja, precis. Men som jag berättade, klockan 9.30 så kommer gästerna till oss. Så vi väntar in så att alla kommer. Och ungefär vid 9:15, då brukar alla ha kommit in. Det kan vara några som är lite försenade. Och då sitter vi tillsammans och äter frukost tillsammans. Och sen när vi alla har ätit frukost så är det lite olika aktiviteter som vi har. Och det är beroende lite på vad man tycker om att göra. Mycket individanpassat, men också mycket gruppaktiviteter blir det också. Så att man försöker få den här sociala samvaron. Det är så viktigt med den här gemenskapen, att man bryter isolationen. Man kommer och känner sig viktig, så att säga. Så att alla är inkluderade. När vi är där så är vi alla vi. Det är inte personal och gäster, utan vi är tillsammans.
Och den bild jag också har av dagvård tidigare, det är att det brukar vara mycket festligheter.
Ja.
Det brukar vara mycket fina dukningar, det brukar vara mycket kalas och även sånt som att man kanske sjunger tillsammans eller leker någon form av lek. Det kanske inte är så mycket högläsning av tidningar.
Det beror på. Är det så att det är någon person som har synnedsättning, så då brukar vi faktiskt ha lite högläsning.
Mm.
Så man försöker att anpassa så mycket som möjligt. Men vi har ju också väldigt mycket, om man säger, rörelseaktivitet. Det finns ju, man har sitt gymnastik, men lite lek, man kanske bollar med någon boll, och sen går vi promenader också. Ibland håller jag lite sittzumba också.
Mm.
Med gästerna.
Mm. Det här är ju en vårdform som du säger bryter isolering och som passar för många. Men det finns ju också en del som blir lite rädda i det här att man byter miljö. Det finns ju ett inslag i demenssjukdomen där man inte riktigt förstår. Vart ska jag? Vad ska hända? Jag har själv haft en syster som nu är avliden som gick på dagvård. Men det fungerade inte för att hon fick för sig att man tog hennes saker. Hon såg saker som hon gärna ville ha hos andra. Och upplevde då att det var hennes egentligen, och så hade hon blivit bestulen på det. Så att hon klarade inte den här större gruppen där det fanns så många distraktionsfaktorer. Mm. Så det tog slut.
Ja.
Ja. Så det där är ju också sånt som man kanske inte riktigt tänker på. Att det är väldigt bra för många i ett skede. Men det passar inte alla.
Så är det absolut. Mm. Ja.
Mm.
Och ibland kan det ju vara så att anhöriga behöver det här. Men gästen själv kanske tycker att det är lite jobbigt.
Ja.
Och då får man ju försöka göra det bästa av det hela. Vi försöker ju lära känna gästen så gott det går. Genom att fråga var de kommer ifrån. Hur deras familjebakgrund har sett ut. Vad de har jobbat med. Så att man får en liten insyn och inblick i hur deras liv har varit och hur man kan bemöta dem på bästa sätt. De kanske inte ens är från Tyresö utan kanske från Karlstad, så man får leta fram lite. Ja.
Och där är den så kallade levnadsbeskrivningen.
Ja, precis.
En berättelse som anhöriga och ni som jobbar där liksom tillsammans med den det handlar om, gästen, försöker att sätta ner på papper.
Ja.
Hur ser livshistorien ut förut och vad befinner man sig nu och vad tycker man om och vad tycker man inte om?
Mm, precis. Mm. Och det kan ju ändras också. Mm. Mm. Ja. Om jag ätit gröt varje dag så kanske jag inte vill göra det plötsligt. Man lär känna faktiskt gästerna väldigt bra. Mm. Ja. Mm. Och så har vi en jättebra dialog tillsammans med anhöriga också, så att man kan bolla lite emellan om det är någonting som man stöter på som man inte vet liksom hur man ska hantera, så får man väldigt bra stöd.
Och ni som jobbar där, ni är undersköterskor. Ja. Och det brukar också ibland finnas möjlighet på dagvård till en läkarkontakt. Det är ju lite olika hur det ligger lokaliserat i förhållande till en vårdcentral till exempel.
Precis, ja.
Men det brukar finnas någon form av kontakt. Och framförallt när det handlar om kanske att någon behöver komma in på en korttidsenhet. Därför att anhöriga ska resa bort eller göra någonting annat.
Mm. Är det så att vi ser förändringar, ganska drastiska förändringar, så kontaktar vi biståndsanläggaren. Så då brukar de vara ganska snabba med att ordna korttidsplatser.
Mm. Ja. Mm. Så att man får en mer lämplig vårdnivå. Då.
Ja, precis. Mm. Vi har ju ingen läkare på plats hos oss. Vi har möjlighet att ringa till sköterskor i huset som arbetar om det är någonting. Och även arbetsterapeuter och fysioterapeuter som kan komma och titta på hjälpmedel.
Mm.
Till exempel om det är rullstolar eller rullatorer som kanske behöver skruvas lite på eller någonting, så vi märker att det här behöver fixas.
Det brukar alltid vara det.
Ja.
Ja. Sen så ska man ju också ha klart för sig att de kognitiva sjukdomarna idag har ett ibland väldigt långsamt förlopp. Det beror på att du nämnde lite olika i början, lite olika namn på olika.
Precis, ja.
Och idag så är det ju en övervikt ändå, tror jag, på Alzheimers sjukdom. Mm. Sen finns det då en del som får en väldigt tidig demens. Mm. Och då brukar det vara något som kallas för PICCs sjukdom.
Mm.
Man pratar också om frontallobsdemens.
Ja.
Och du nämnde ordet Lewy body.
Mm.
Och alla de här har lite olika medicinering. En Lewy body patient tål väldigt lite läkemedel, egentligen ingenting alls, utan blir försämrad av det.
Mm.
Så att det är, ni möter väldigt många olika, ni möter både unga,
det gör vi. Ja.
Och de som är väldigt gamla.
Ja.
Och de som har varit sjuka kort tid och de som har varit sjuka ganska länge.
Precis, ja. Det är väldigt olika.
Ja.
Och det ter sig lite på olika sätt också. Sen kan man ju se, hos en del så kanske det är ungefär samma symptom, om man säger så. Men hos de flesta beter sig lite olika, så att säga. Det kan det vara.
Och det, tack vare de här nyare medicinerna, så nya är de ju inte, men det som kallas för bromsmediciner, så har ju på slutet på 1900-talet då hade man en 5 års överlevnad efter en demensdiagnos. Mm. Idag så har man kanske en 15 års överlevnad efter en diagnos. Beroende på lite grann vad det är då. Men de här medicinerna gör att man kan ha ett bra liv.
Precis.
Och väldigt länge.
De forskar ju hela tiden.
Ja.
USA är ju väldigt har ju framkant i det här. Har väl kommit ganska långt. Man pratar ju mycket om bromsmediciner. Vilket lindrar symptomen just vid Alzheimer. Så det bromsar ju inte sjukdomen på det, men det lindrar symptomen. Och man har ju sett ganska stora skillnader med de här medicinerna som har varit just i USA. Så man väntar väl på att de ska bli godkända här i
Sverige. Det händer fortfarande väldigt många nya saker. Sen kanske vi ska prata då lite grann om en annan sak. Och det är nämligen att du är då Silvia undersköterska.
Ja, Silvias syster.
Silvias syster.
Ja.
För rätt så länge sedan, det är nog drygt 10-15 år sedan, så gjorde man i den här kommunen, jag vet inte om du var med i den vändan, när man Silvia certifierade väldigt brett.
Mm.
Alla på alltså inom ledningen fick gå de här utbildningarna, och systematiskt så utbildade man väldigt många.
Precis.
Och, och fick en så kallad Silvia-certifiering. Och det la ner väldigt mycket pengar och energi på det här.
Mm.
Ett problem är ju att många har slutat och flyttat och åren har gått. Men också har man på Silvia-hemmet, man har ändrat lite grann på sina utbildningar på det viset att man riktar in dem på olika personalkategorier.
Precis, ja.
Så den gamla Silvia programmet som vi hade här i kommunen, det finns inte kvar som det är, utan nu har man då istället fått en Silvia undersköterska.
Ja.
Ja. Vi hade ju en sjuksköterska som var, heter Lena Nylund, som
precis.
Var en av de absolut första Silvia sjuksköterskorna överhuvudtaget. Men Lena har gått i pension nu.
Mm.
Och hon jobbade ju då både i hemmen och lite grann på de olika institutionerna. Och hon jobbade väldigt nära ihop med regionen.
Ja.
Så hon kunde alltså gå hem på hembesök och hitta de som sen hon kunde slussa vidare till bland annat då dagvårdsverksamhet. Idag så har vi ingen sån sjuksköterska i den här kommunen.
Nej, precis.
Men vi har ju dig. Så nu ska du få berätta lite grann. Hur hamnade du på Silvia-kursen för undersköterskor?
Ja, det var faktiskt kommunen som frågade om det var någon som var intresserad av att göra den här utbildningen på Sophiahemmets högskola. Då anmälde jag mig. På den tiden så arbetade jag som bemannare på hemtjänsten, i kommunala hemtjänsten. Och pratade med min chef att jag var intresserad av det här, för jag vill jobba med människor. Ja. Och på den vägen blev det. Så det
när var det ungefär?
Det här var 2015.
Så det är 10 år sedan.
Ja. Så att då studerade jag 2 år på Sophiahemmets högskola, och även på Silvia-hemmet var vi också. Och hade olika kurser och så.
Och vad skulle du säga att du fick med dig därifrån?
Hur tänker du?
Alltså, jag tänker, man har ju haft lite olika ingång. Det här var ju en högskoleutbildning.
Ja.
Och det betyder att du fick ju läsa väldigt mycket. Men du måste ju också ha fått praktiskt arbeta.
Vi fick göra en hospitering på Silvia-hemmet. Mm. Så att jag var där under 2 veckors tid.
Mm.
Ja.
Mm.
Och fick se lite hur de arbetar. Och just då så arbetade jag ju själv inte på dagverksamhet. Men jag kände ju att det var någonting som jag ville göra efter det.
Mm. Där fick du kontakt med dagverksamhet.
Ja, precis.
Mm. 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 För dagverksamhet var ju också väldigt tidigt en del av det man tog fram på Silvia-hemmet.
Mm. Mm. Precis, och den här utbildningen, Silvia systerutbildningen, den startade ju 1996 av drottning Silvia, som själv hade en anhörig. Och hon ville ju då att man skulle ha professionell personal runt omkring som kunde just det här med bemötande av demens. Så att hon fick ju då hjälp av Barbro Bäckfris med att starta upp det här.
Mm. Och Barbro Bäckfris är ju en pionjär just inom demensvården.
Ja.
Och Barbro var väldigt, eller Barbro lever ju fortfarande, ja, men hon var väldigt mån om just hur miljön såg ut. Hon skrev flera böcker om hur man skulle anpassa miljön när man vårdade dementa, så att, att de här röda plastgolven försvann, för de blev ju en avgrund.
Precis.
Och istället så la hon ut trasmattor.
Mm.
Och hon bidrog väldigt starkt till utformningen av en modernare demensvård. Mm. Jag letade lite grann efter en bok, men jag hittade inte den i min bokhylla.
Okay.
Det finns en liten skrift som heter Det blir bättre när det blir värre.
Ja, det känner jag igen. Ja. Jag har nog säkert läst den någon,
ja,
gång.
Ja. Och den var en kvinna som skötte sin mamma.
Ja.
Och som också var konstnär. Och tillsammans med Barbro Wäckfris så tog hon fram en hel del om det här med hur miljön och mm. även hur vilka problem en anhörig har,
ja,
i man vårdar en dement.
Mm.
Men det har kommit många andra bra böcker sedan dess.
Absolut.
Ja, ja. Det har den.
Och jag tror också just det har ju varit mycket tabu kring ämnet just demens. Att man börjar lyfta det lite mer. Det börjar komma fram offentliga personer som pratar om det och så. Och jag tror att det är jätteviktigt också att man att det inte är så tabulagt, så att säga.
Nej, och nej. Nu när det här programmet nu läggs på, så man kan lyssna på det under 3 veckors tid direkt på Tyres radion, så går det också ett annat program som spelades in på i Bålmoradalens kyrka, där även det nu kommer att finnas både kvinnliga och manliga diakoner som har motsvarande din, du är ju undersköterske Silvias syster, och de kommer då vara diakoner med Silvia-utbildning. Så att det pågår nu en hel del att bredda de här kunskaperna inom olika yrkesgrupper.
Ja, det är jättebra,
ja,
tycker jag. Ja.
Och det vi fick höra på, och som man då kan lyssna på det programmet, det är ju just hur olika personer med stor erfarenhet av demenssjukdom beskriver hur det är. En sak som jag funderar också en hel del på, det är att det finns ju ett beslut om att det ska finnas en uppsökande verksamhet inom den här kommunen av alla över en viss ålder.
Mm.
Men hur hittar man de som har en demenssjukdom som liksom inte vill varken bli uppsökta eller komma till få någon hjälp?
Ja. Ja, det är en svår fråga faktiskt, just som det ser ut idag.
Man får vi har ju en lagstiftning, man får ju inte tvinga någon till någonting.
Precis.
Och den som överhuvudtaget inte vill kännas vid att den har kognitiv sjukdom, även om omgivningen tycker det, så vill den inte ha hjälp, så kan man ju inte tvinga dem.
Nej, men man kan alltid erbjuda någonting till dem. Så att de kan prova och se hur det är. Till exempel om man kommer till en dagverksamhet till exempel.
Mm. Tillsammans med biståndshandläggare.
Ja,
precis. Och se lite hur
det är. Hur det är.
Mm. 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 Ibland blir det ju så att vi i samhället, vi erbjuder väldigt mycket, ska vi säga, välfärdstjänster. Men de går inte till riktigt de som kanske mest behöver dem, utan de kanske hamnar hos de som skriker mest. Det där är svårt.
Ja, det där är jättesvårt. Ja. Många gånger kan det ju vara så. Har du en anhörig som jobbar väldigt mycket för dig och kämpar för dig, så kanske du får den hjälpen. Medan någon som inte har någon, då kanske de behöver någon annan som ställer upp.
Mm.
Ja.
Mm. Och på det här samtalet som i det andra programmet som jag refererar till, där fanns ju också demensföreningen i Tyresö representerade och pratade om vad de kunde göra.
Ja.
Och det är ju också en grupp där man kan vara engagerad även om man inte är direkt anhörig. Mm. Ja, hur ser du framtiden framför dig nu då?
Ja, jag kan ju bara säga att jag älskar mitt jobb. Jag tycker det här är världens roligaste jobb. Och jag är så tacksam över att Tyresö kommun har gett mig chansen att få den här utbildningen och att jag får jobba på dagverksamheten, Björkträffen. Det är jättekul att träffa alla gäster och lära känna anhöriga och kommunens invånare.
Mm. Ja. Mm. Verkligen.
Ja.
Och det kanske är ett bra slut. Ja. Då vet ni nu hur Veronica låter. Och är man mer nyfiken på vad kommunen gör så kan man ju då höra sig för med biståndsanläggarna, och man kan också höra sig för kanske direkt till dagvårdsverksamheten och för att höra hur kommer man i kontakt med er.
Ja, ja. Absolut. Det går jättebra.
Mm. Och det hittar man ju då via kommunens hemsida där det står rätt bra om hur dagverksamheten fungerar. Och även då den så kallade guldkanten för de som har en kroppslig sjukdom.
Ja.
Vad roligt att du kom hit.
Tack.
Och ni har nu lyssnat på ett program med, jag heter Lena Hjelmerus. Och här har vi
Veronica Borg.
Och då säger vi väl hej då till
alla. Ja, hej då.